الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم عنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. Fortsätt att gå igenom Kitab al-Tawhid av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 10 där författaren säger Bab ma ja'a fi dhabh li ghayrillah. Kapitel, det som har nämnts angående att slakta till någon annan än Allah. Och författaren, som vi nämnde, förklarade vad tauhid var generellt och kommer nu genom resten av boken att gå in på detaljer och nämna vad tauhid är och nämna vad som motstrider tauhid, det vill säga kyrk, olika former av kyrk. Och vi har gått igenom det här med amuletter, vi gick igenom tabarruk och vi kommer idag inshallah gå igenom dessa två kapitel som handlar om att slakta till andra än Allah. Och att slakta på en plats där folk brukade slakta till andra än Allah. Och författaren säger här Bab ma ja'a fi dhabh li ghayrillah. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att slakta till andra än Allah. Författaren nämner inte domen. Är det halal? Är det haram? Är det kyrk? Är det bid'a? Han nämner inte domen. Vi nämnde ju tidigare att författaren gör så här ibland. Han nämner bara kapitel, vad som har nämnts gällande si och så. Och det här är någonting som Salaf också gjorde i böckerna. Ni finner det här i Bukhari, ni finner det här i Abu Dawud och Tirmidhi och liknande. Kapitel gällande si och så. Och då lämnas man utan svar. Vad säger islam om den här punkten? Och nyttan med det är att man får studenten att längta efter svaret. Är ni vad säger islam om att slakta till andra än Allah? Jo, var finner man svaret? I kapitlet, i bevisen. Så det får personen att längta efter svaret. Och får personen att vilja läsa kapitlet och förstå sig på kapitlet. En annan sak kan vara, för att inte avskräcka dem som kanske slaktar till andra än Allah. Låt oss säga att det finns en person som slaktar till någon annan än Allah. Och han läser Kitab al-Tawhid, kyrk att slakta till någon annan än Allah. Han säger, den här boken vill jag inte läsa. Förstår ni? Men om han säger, vad säger islam om att slakta till någon annan än Allah? Då kanske han får intresse för att läsa kapitlet, eller hur? Och kanske själv kommer fram till att, men det här är ju haram, det är ju kyrk. Okej? Okay? Kapitel, vad som har nämnts. Vad som har nämnts i Koranen och Sunna. Ma ja'a, yani fil kitab wa sunna. Vad som har nämnts i Koranen och Sunnan beträffande att slakta till någon annan än Allah. Yani att det är kyrk akbar. Att det är en stor kyrk. Och det tar människan ut ur islam. Och vi läser lite från vad al-Imam Sa'di nämner i hans förklaring på Kitab al-Tawhid. باب ما جاء في الذبح لغير الله اي انه الشرك det vill säga att det är shirk att slakta till någon annan än Allah. För bevisen från Koranen och Sunnan är klara och tydliga på att offer och slakt endast ska vara till Allah, och uppriktighet ska vara i detta, att man endast ska slakta för Allahs skull. På samma sätt som har nämnts beträffande bönen, då slakt har nämnts tillsammans med bönen. Yani på samma sätt som vi endast ber till Allah, så slaktar vi endast till Allah. Och det kommer nämnas här i det här kapitlet två verser där slakt nämns tillsammans med bönen. Och därför säger ulema som Ibn Taymiyyah att den största formen av dyrkan med kroppen är salah. Och kanske den största formen av dyrkan överhuvudtaget är salah. Och den största formen av dyrkan med pengar är al-udhiya, att offra för Allahs skull. Så på samma sätt säger här Sa'di, om det nu har bekräftats att offra är en av de bästa formerna av dyrkan, och då är det tawhid, att offra till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då är det också en av de största formerna av kyrk att offra till någon annan än Allah. Hänger ni med? Om man förstår att det är ibadah, dyrkan, att offra till Allah, en av de bästa formerna av dyrkan, då är det en av de värsta formerna av kyrk att offra till någon annan än Allah. Och det är någonting som tar människan ut ur islam. Och sen säger Sa'di här en viktig princip som vi kommer ha nytta av genom hela boken. فَإِنَّ حَدَّ الشِّرْكِ الْأَكْبَرُ وَتَفْسِيرُهُ الَّذِي يَجْمَى أَنْوَاعُهُ وَأَفْرَادُهُ. Vad är den generella, yani bemärkelsen, eller vad säger man, definitionen av kyrk som får dig att förstå vad stor kyrk är för någonting? Vad är definitionen som får dig att förstå vad stor kyrk är för någonting? أَنْ يُسْرَفَ الْعَبْد نَوْعًا مِنْ أَفْرَاد أَوْ فَرْدًا min afrad al-ibada li ghayrillah, att en tjänare ägnar en sorts dyrkan eller en enskild dyrkan till någon annan än Allah. Det här är shirk akbar. Vi har gått igenom i betydelsen av la ilaha illallah, att endast dyrka Allah, att all dyrkan är till Allah, eller hur? Så har man förstått det här, den här generella principen, då förstår man att allting som är dyrkan i islam får man inte tillägna någon annan än Allah. Då är det kyrk. En salat är dyrkan. Att göra salat till någon annan än Allah är kyrk. Det här är klart och tydligt. Men det kanske kommer till någonting som är mindre oklart. Som man inte känner till. Till exempel att göra tawaf. Gå runt Kaaba 7 varv. Det är dyrkan, eller hur? Men finns det något konkret bevis på att det är kyrk att gå runt en grav 7 varv? Att göra tawaf runt en grav. Finns det något konkret bevis som säger att det är kyrk att göra tawaf runt en grav? Det kanske inte finns, eller hur? Men då har vi den här generella principen. Tawaf är dyrkan, då är det kyrk att göra det till någon annan än Allah. Okej? Okay? Så det är en jätteviktig princip som Sa'di här nämner i förklaringen. Och han fortsätter att förklara denna princip. وان سيف كل اعتقاد او قول او عمل ثبت انه مامور به في الشرع فصرفه لغير الله فصرفه لله وحده توحيد وايمان واخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر. Allting som har bevisats att det är dyrkan och det är lydnad till Allah och någonting som islam har påbjudit, vare sig det är tro, uttalanden eller agerande, att tillägna detta till Allah ensam är tawhid, iman och uppriktighet. Och att tillägna det någon annan än honom är shirk wa kufr. Det som islam har påbjudit, det kan vara aqida, det kan vara uttalanden och det kan vara gärningar. Att göra dessa saker till Allah azza wa jall är tawhid och ikhlas, och att göra dem till någon annan än honom är kufr och kyrk. Så han säger, lär dig denna viktiga princip som lär oss vad kyrk al-akbar är för någonting, för det finns ingenting som avviker från denna princip. Och vad är då kyrk asrar? Han säger, det är kullu wasilatin wa dhariya yutatarraku minha ila kyrk al-akbar min al-iradat wal-aqwali wal-af'al allati lem tablugh rutbat al-ibada. Shirk asghar är alla medel som leder till stor kyrk. Det kan vara avsikter, det kan vara uttalanden och det kan vara gärningar som inte har nått nivån av dyrkan. En shirk asghar är det som leder till shirk akbar. Det är ett medel, men det har inte nått nivån av dyrkan. Så han säger, lär dig dessa två principer beträffande kyrk akbar och asrar, för de kommer att hjälpa dig att förstå dig på resten av alla kapitel i denna boken. de kapitel som varit och de kapitel som kommer. Ja. Så idag kommer vi inshallah tala om att slakta till andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och att slakta och att offra till Allah är från de bästa former av dyrkan. Och när man slaktar till Allah så utför man två former av dyrkan. Det första är när man säger Allahs namn. Och det andra är i själva avsikten. När man nämner Allahs namn över offerdjuret så gör man det isti'anatan billah wa tabarrukan billah. Man gör det för att söka hjälp hos Allah och välsignelse hos Allah. Och sen kommer själva avsikten att man slaktar för Allah, till Allah. Och det här är uppriktighet och det är tawhid i ens avsikt. Så vad är då shirk? Shirk i att slakta till andra än Allah är i att nämna någon annan än Allahs namn. Att säga till exempel i Jesus namn och så slaktar man djuret. Eller i al-Badawis namn. Eller i profetens namn. Eller i Jesus namn. I vad det nu kan vara för någonting. Eller i någon jinns namn. Då är det shirk, för då söker man hjälp hos den här personen eller jinnen. Om man söker baraka från en person som inte kan ge baraka. Så det är shirk. Och om man slaktar till någon annan än Allah, alltså man har avsikt att slakta till en jinn eller en helig person eller grav, då är det också shirk i ens avsikt. Shirk akbar som tar människan ut ur islam. Och då ställer vi den här viktiga frågan. Förekommer det att folk slaktar till andra än Allah idag? Finns det? Eller sitter vi och pratar om någonting som inte finns? Det finns. Tyvärr så finns det. Det finns hos kuffar. Det har man ju läst i historien. Hur inka-indianerna hade offerbord. Offrade liksom kvinnor och oskulder och barn. Jag vet inte vad. Till sina så kallade gudar. Vikingarna och många andra har haft det här med offer. Att man offrar till det de säger gudarna och djävulen och hit och dit. Och tyvärr finns det också vissa som tillskriver sig islam som slaktar till andra än Allah. Det finns andra, alltså de som slaktar till andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns de som slaktar vid gravar. Slaktar till awliya, till så kallade heliga människor. I hopp om att få någon slags nytta från dessa människor. Eller att deras själ ska medla hos Allah för det goda som de har gjort. Det här är shirk akbar. Och det tar människan ut ur islam. Ett annat fenomen som finns är vissa trollkarlar och spåmän. Sahar och Al-Kahana. Som ljuger och säger att de är muslimer. Och ljuger och påstår att de kan bota sjukdomar och hjälpa folk med problem. Och göra folk friska från jinner och sihr och liknande saker. Men de sätter ibland konstiga villkor. Och ibland så säger de, för att bli frisk så måste du offra ett svart lamm vid den här graven. Eller du måste offra en tupp. Eller du måste offra en svart katt eller svart hund. Eller en liten mus. Eller någonting sånt. Så kommer du att bli frisk. Varför? För jinnerna som han samarbetar med nöjer sig inte med någonting annat än kyrk. När folk gör kyrk, då gör de lite gentjänster. För då har de lämnat islam. Så det här är tyvärr något som finns. Att trollkarlarna ibland säger såna här saker. Att de beordrar folk att slakta till andra än Allah. En annan sjuk sak som folk gör är att när de köper ett nytt hus eller bygger ett hus så tror de att man får skydd från jinner om man slaktar ett djur vid ingången till huset. Och sen vissa säger att man ska smeta in blodet vid själva porten. Då kommer ingen jinn kommer komma in i huset. Det kanske är sant, för du har gjort kyrk, så de har ingenting att hämta i huset. I alla fall, det är kyrk. Eller vissa vad de gör också. Om en kung eller någon kommer, någon mäktig man, kommer till byn eller staden, så hämtar de massa kameler och kor och slaktar framför kungen. Som ett, ja, för att typ hedra honom. Det här nämner Ulema att det också är kyrk. Det finns många sådana här saker från Jahiliya som tyvärr vissa muslimer har tagit efter. No. Så folk kan slakta till andra än Allah, alltså nämner andra än Allahs namn, och de kan slakta till andra än Allah. Vilken är värst? En person som slaktar i någon annan namn än Allahs namn, men slaktar till Allah. Han säger till exempel i Jesus namn, men hans avsikt är till Allah. Eller en person som slaktar i Allahs namn, men till någon annan än Allah. Ibn Taymiyyah nämner den här frågan. Vilken är värst?
Han som slaktar till någon annan.
Nej, han som slaktar till en annan än Allah. För hans avsikt, yani, den är kyrk. Precis, därför han är mycket värre. Ulema nämner också att slakt och offer är olika kategorier. Ibland är det obligatoriskt att slakta. Ibland är det rekommenderat. Ibland starkt rekommenderat. Ibland är det bidda. Och ibland är det kyrk. När kan det vara obligatoriskt att slakta i islam?
Om du har lovat på att du ska göra det.
Nej, om man har gjort en neder, man har gjort en ed. Man säger till exempel, wallahi, om jag blir frisk så ska jag slakta ett lamm och ge maten till fattiga. Och sen blir du frisk. Då är det wajib att slakta. Du har gjort det obligatoriskt på dig själv. Det är också obligatoriskt att slakta i hajj. Om man gör hajj tamattu' och den andra, vad heter den? Lifrad, va? I alla fall, det finns två hajj där man är skyldig att slakta. Det är wajib att slakta. Och kan man inte så måste man fasta. När är det starkt rekommenderat att fasta? Att slakta? När är det starkt rekommenderat att slakta? Ja? Aqiqa. Ja, precis. Om man har fått ett barn. Någonting mer? Eid al-Adha. Ja. Ulema nämner också till exempel att det är rekommenderat. Kanske inte starkt rekommenderat, men det är rekommenderat att slakta i tacksamhet till Allah. Till exempel en person blev sjuk från en allvarlig blev frisk från en allvarlig sjukdom, hade cancer och blev frisk. Så han slaktar i tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala och ger kött till fattiga och behövande. Eller en person får en gäst. En gäst kommer, så han går och slaktar för att bjuda gästen på mat i generositet. När är det mubah, tillåtet bara att slakta? Gärna till exempel om en person är hungrig och slaktar ett djur för att äta och ge sin familj. När är det bidda att slakta?
Specifika dagar som man ser ut i dyrkan.
Precis, till exempel maulid. Man slaktar på maulid för att bjuda folk på mat. Man tror att det är en speciell dag. Och kyrk, som vi sa, man slaktar till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Författaren nämner två koranverser. Första versen är versen från surat al-An'am. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Säg, sannoliken så tillkommer min bön, min slakt samt mitt liv och död till Allah, världarnas herre. Det finns ingen vid hans sida. I den här versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alaihissalam att säga till folket, yani till kuffar, säg att min bön, mitt offer, eller mitt, det jag slaktar, det jag lever för och det jag ska dö på är till Allah rabbul alamin, la sharika la. Han har ingen partner. Yani berätta för dem om uppriktighet. Att vi endast ber för Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi slaktar endast till Allah azza wa jal. Och här nämns då slakt tillsammans med bön. Så på samma sätt som vi är beordrade att vara uppriktiga i våran bön och att endast be till Allah, är vi också beordrade att endast slakta till Allah subhanahu wa ta'ala. Och på samma sätt som det är kyrk att tillbe någon annan än Allah, är det också kyrk att slakta till någon annan än Allah. Och den här versen är klar och tydlig i sitt bevis på att man endast ska slakta till Allah. För det står här lillahi, att det är till Allah. Till Allah, yani al-istihqaq. Allah är den som förtjänar och har rätten, den enda rätten att man ska slakta till honom. Här nämns också Rabbil alamin. Det är en fayda som vi har gått igenom tidigare när vi talar om tawhid. Att det viktigaste är tawhid eller uluhiyya, att endast dyrka Allah, eller hur? Men Allah använder ofta tawhid rububiyya som ett bevis på tawhid uluhiyya. Att tawhid rububiyya nödvändiggör uluhiyya. Yani Allah azza wa jal, han är världarnas herre. Den som äger allt, den som styr allt, den som ger liv, tar liv. Han som har skapat dessa djur. Så vem är det som förtjänar våran dyrkan? På samma sätt som han ensam styr och bestämmer över allting, är det endast han ensam som förtjänar att dyrkas. Är det inte logiskt? Eller hur? Och det av islam så är det väldigt mycket logiska argument. Att Allah är den som är ensam, la sharika la, han har ingen partner i att styra, kontrollera, ge liv, upprätthålla, allting. Så han ensam är den som förtjänar att dyrkas. Och det här nämns ofta i Koranen. Till exempel wa ana rabbukum fa'budun. Jag är en herre, så dyrka det för mig. Han som är herren förtjänar att dyrkas. Ja. Sen nämner författaren versen från surat Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Så be till din herre och slakta. Allah azza wa jal säger till profeten Muhammad alayhi salam, inna a'tainaka al-kawthar. Vi har gett dig al-kawthar. Så be till din herre och slakta. Och här säger Sheikh bin Baz som tacksamhet. Be till din herre och offra eller slakta som tacksamhet till Allah för att han har gett dig al-kawthar. Och vad är al-kawthar för någonting? Det är en flod som profeten Muhammad a.s. har fått i paradiset. En flod vars vatten är vitare än mjölk, kallare än snö, sötare än honung och doftar bättre än misk. Och vissa hadither nämner också att den är vitare än silver. Och antalet koppar är lika många som stjärnorna på himlen. Och den som dricker kommer aldrig att bli törstig igen. Så Allah säger här att vi har givit dig al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Så be till honom och slakta till honom. Vad är beviset i den här versen på att det är kyrk att slakta till någon annan än Allah? Vad är beviset? Ja, också att det är en beordring, vilket tyder på att det är en dyrkan. Ahsant, det är principen vi nämnde. Så att, ja. Namn, precis. Också här, li rabbika. Att be och slakta till din herre. Än inte till någon annan. Endast till honom. Sen nämner författaren hadith Ali radiyallahu anhu. Qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. La'na Allahu man dhabaha li ghayri Allah, la'na Allahu man la'ana walidayhi, la'na Allahu man awa muhtithan, la'na Allahu man ghayra manar al-ard. Rawahu Muslim. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihi salatu wasalam till Ali radiallahu anhu: Allahs förbannelse över den som slaktar till någon annan än Allah. Allahs förbannelse är över den som förbannar sina föräldrar. Allahs förbannelse vilar över den som beskyddar någon som gjort innovationer. Allahs förbannelse vilar över den som ändrar på landmärken. Berättad av Muslim. Haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. En faida i arabiska. Profeten alaihi wasallam berättade arba kalimat. Vad betyder egentligen ordet kalima? Vad betyder det? Ord. Är den här hadithen fyra ord? Ha? Eller fyra meningar? Fyra meningar. Och därför ordet kalima betyder egentligen ord. Men kan också betyda mening. Eller kan också betyda en hel khutba till exempel. Man säger det kom en sheikh och han gav en kalima. Alqa kalima. Också en faida i arabiska. Så profeten alaihi salam sa här till Ali dessa fyra saker. Och det är intressant att han sa det till Ali också. För det finns de som säger att de älskar Ali men slaktar till andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Så om de verkligen älskade Ali så skulle de följa det han har kommit med, eller hur? Här nämndes att profeten alaihi salatu wasalam sa dessa fyra saker till Ali. Att Allahs förbannelse är över dessa fyra människor. Allahs la'na. Vad betyder la'na för någonting? Vad innebär det att en person får Allahs la'na, förbannelse? Ja, men vad, är, så, vad betyder det att man får Allahs la'na? Att tardu min rahmatillah. Att han blir nekad Allahs rahma. Och här säger vissa ulema, jag tror det var Sheikh Salah eller Sheikh, rahmatul al-khasa. För det finns två rahma. Det finns rahmatul amma som alla människor får. För om en person inte skulle få någon rahma alls, han skulle ju dö direkt, eller hur? Till och med kuffar, som är Allahs aada och fiender, de får ta del av Allahs rahma i det här livet. De får hälsa, de får mat, de får dricka, de får leva och så vidare. Men vad som här menas är rahmatul khasa. Allahs yani, särskilda barmhärtighet som han ger till sina tjänare. Sheikh Saleh ala Sheikh. Om jag inte minns fel. Och ibland jag lyssnar på så här, jättemånga förklaringar så svårt att komma ihåg vem som säger vad. Men om jag inte minns fel så var det Sheikh Saleh ala Sheikh. Och som brodern sa, när man hör i en hadith att någonting är förbannat, la'nat Allah och la'na Allah på si och så, då vet man att den saken som nämns är en kabira, det är en stor synd. Det finns ingenting som har nämnts i sharian att personen som gör den här synden är förbannad och sen så är det en liten synd. Utan det är en stor synd. Och författaren började med, eller profeten alaihi salam började med att nämna den värsta av dessa fyra saker. Och det är personer som då slaktar till någon annan än Allah. Han är förbannad, mal'un. Personer som slaktar till någon annan än Allah är förbannad. Och sen så sa profeten alaihi salam: Allahs förbannelse över den som förbannar sina föräldrar. La'na Allah, men la'na walidai. I en annan hadith i Bukhari så nämnde profeten alaihissalam samma sak. Han sa att den som förbannar sina föräldrar är förbannad. Och då blev sahaba förvånade. Och sa: Rasulullah, ayuf'alu dhalik? Finns det någon som förbannar sina föräldrar? Och då så sa han: na'am, det finns det. Han förbannar någon annans föräldrar och de i gengäld förbannar hans föräldrar tillbaka. Så han var den som orsakade att hans föräldrar blev förbannade. Och här säger ulema: det här är ett bevis på att den som orsakat någonting är skyldig. Alltså man kan anklaga en person som orsakat någonting att han är skyldig. Det är som att han har gjort den här saken. Eller hur? För här så nämnde profeten alaihissalam att han förbannade sina föräldrar, fast det var inte direkt utan det var indirekt. Han orsakade att de blev förbannade. Men ändå så sa profeten alaihissalam att han förbannade sina föräldrar. För det var hans fel att de blev förbannade. Så det är en viktig princip. Att den som orsakat en synd också är som att han har gjort den. Han är skyldig. Och det här är ju helt i kontrast till vad islam har kommit med. I islam är vi beordrade att vara goda mot våra föräldrar. Som Allah nämner i flera verser i Koranen. Dyrka endast honom och var god mot era föräldrar. Alltså tillsammans med hans rättigheter. Och man ska säga gott till sina föräldrar. Och det här är tyvärr någonting vi kan se vissa ungdomar syssla med. Just det här att indirekt förbanna sina föräldrar. Tyvärr. Att man börjar prata om varandras mamma. Din mamma är si och din mamma är så. Eller hur? Jättevanligt bland ungdomar. Alltså ord som man inte ens vill nämna på en föreläsning. Och då säger de, din mamma är också si. Eller hur? Tillbaka. Din pappa är så och din pappa är så. Och tyvärr, det här är någonting vi måste uppfostra barnen att det här är en haram. Lära dem att det här är strikt förbjudet och inte tillåtet. Och sen så sa profeten alaihissalatu wassalam, La'anallah men awa muhtifen. Må Allah förbanna den som skyddar en muhtif. Och ordet muhtif betyder här en person som begått en synd. Eller den som skyddar en syndare. Alltså står i vägen så att Allahs straff inte kan implementeras. Som författaren säger, La'na man awa muhtithan wa huwa rajulun yuhtithu shay'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji ila man yujiruhu min dhalika. Yani en person har gjort någonting där han förtjänar ett straff från Allah och han söker skydd hos någon som skyddar honom. Till exempel han stal och han ska egentligen få handen avhuggen, men någon säger nej, ta skydd hos mig. Kom till mig så fixar jag det här. Då får han Allahs förbannelse. Enligt den som hindrar att Allahs straff implementeras. Det här är om man läser muhtifen. Men det finns också andra hadither. Att Allahs förbannelse är på muhtifen. Eller muhdath. Bi fath ad-dal. Bdal. Och då betyder det personen som innoverat. Personen som gjort bid'a. Sahib bid'a. No. Muhdith, muhdath. Det finns två hadither. Allahs förbannelse är på en muhdith, den som försvarar en muhdith och den som försvarar en muhdath. Och en muhdath är en person som gjort bid'a. Och då säger ulema här, yani vad menas med att försvara en person som gjort bid'a? Yani nusratuhu. Han ger personen seger. Alltså han ger seger och försvarar den här bid'an. Och hjälper till att sprida den här bid'an. Så att den sprids i samhället. Och difa'anhu. Och han försvarar. Och amkanahu. Och nasharahu. Och han gör så att personen liksom kan utföra sin bidda och sprida sin bidda. Och försvarar den här personen av bidda. Han är också förbannad. Och det är faktiskt en jätteviktig punkt. För idag så är det här någonting väldigt vanligt. En person kanske själv inte gör en bidda. Men han sympatiserar med folket av bidda. Och tar parti med folket av bidda. Och blir arg när man tillbakavisar deras fel. Det är jättevanligt idag. Någon person, han gör kaos. Han har så mycket fel. Att han borde fängslas för sina fel. Förstår ni? Haram att prata om islam. Och när man klargör hans fel. Nej, du pratar illa om ulema. Du bara baktalar folk. Och så vidare. Hur vet du vad han har i sitt hjärta? Och hit och dit. Vad spelar det för roll? Personen är en person av bidda. Han sprider bidda. Då måste man tillbakavisa honom och stoppa honom. Och det är haram att försvara den här personen. Det är inte tillåtet. Att försvara honom och ta parti för hans bidda. Och hjälpa honom att sprida sin bidda. Och det här är något som folk gör idag. Länkar, Facebook, skickar föreläsningar hit och dit. Av folk som är, har massa med fel. Och det här är väldigt, väldigt tråkigt att se. Att de blir arga när man tillbakavisar personen. Men de blir inte arga över att personen gör bidda. Personen kanske talar illa om sahaba. Ett exempel. Som Sayyid Qutb. Talar illa om sahaba. Talar illa om profeten. Talar illa om Uthman. Talar illa om Muawiya. Amr ibn As. Och säger fula saker om dem. Och när man säger att det här är fel. Då blir de arga istället. Du pratar illa om Sayyid Qutb. Varför blir du inte arga när Sayyid Qutb pratar illa om sahaba istället? Eller hur? كيف القياس يعني؟ vad är ghira, vad är kärleken till islam? Det är inte kärlek till individer, utan vi älskar en person i enlighet med hur mycket han älskar islam. Och vi hatar en person med hur mycket han avviker från islam. Förstår ni? Därför en människa ska inte älska folket av bidda, han ska hata folket av bidda. Och absolut inte försvara dem. För vad kan hända? Man får Allahs förbannelse. La'an Allah. Det är mycket allvarligt att få Allahs förbannelse. Eller hur? Så man blir medskyldig. Och det är bara ett exempel på många exempel. Så man ska älska folket av sunna, försvara folket av sunna. Folket av bidda, la. Vi har inte med er att göra. Taib. Och sen nämndes den sista punkten. La'an Allahu man ghayyara manar al-ard. Må Allah förbanna den som ändrar på landsmärken. Det är det som visar gränsen mellan olika landegendomar. Du har till exempel en mark. Du har får, lamm eller vad som helst. Och du har mycket mark. En person drar ut på gränserna över grannens gräns. Kanske stenar eller stängsel. Han flyttar dem och stjäl grannens mark. Det är det som menas. Han blir förbannad. Den som stjäl någon annans mark blir förbannad. Och det har nämnts i en sahih hadith att den här personen på domedagen kommer att slås in genom de sju jordarna. Alltså sju lagrena på jorden. Och Sheikh Abdurrazak al-Abbad nämner att hadithen också kan betyda att man ändrar på el-menar som visar vägen. Yani vägvisarna. Som dagens skyltar. Fanns också förr i tiden. En skylt kanske säger Irak ligger dit och Yemen ligger dit. Och någon vill skoja så han vrider på skylten. Ja. Det kan vara ganska jobbigt om en person rider på en åsna eller någonting. Eller hur? Så den personen blir också förbannad. För han vilseleder folk. Så det är inte heller någonting som är tillåtet. Ja. Och en annan fajda, det här med att stjäla mark. Det betyder inte bara ordagrant att man går liksom och ändrar på stängslet. För någonting som folk gör idag är att de fixar falska papper för att stjäla någons mark. Eller de betalar mutor. Eller hans farbror jobbar i domstolen. Ja. Tyvärr. Och så vad händer? Han tar med orätt någon annans mark. Han får också den här förbannelsen. Det faller in under samma kategori. Allah al-Mustan. Och det här är tyvärr saker som finns i den muslimska världen. Om Allah vägleder muslimerna. Sen nämner författaren den sista hadithen från Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. En man gick in i paradiset på grund av en fluga. Och en annan man gick in i helvetet på grund av en fluga. Och då blev sahaba förvånade. Qalu kayfa dhalika ya Rasulullah? Hur är detta möjligt ya Rasulullah? Och då så sa han, två män gick förbi ett folk som hade en staty. Och de vägrade låta någon gå förbi den förutom att de offrade någonting till statyn. Och då så sa de till en av dem, offra någonting. Och då så sa han, jag har ingenting att offra till dessa statyer. Och de sa, offra om det så är en fluga. Och han offrade en fluga och de lät honom gå förbi och han kom till helvetet. Och de sa till en andra, offra. Och han sa, jag skulle aldrig offra någonting till någon annan än Allah. Och då halshugg de honom och han fick gå till paradiset. Berättade Ahmed i hans musnad. Lafwan, den är berättad av Ahmed i Kitab al-Zuhud. Ja. Och vissa av ulema nämner att det här är ingenting som profeten har sagt, utan det här är något som Salman al-Farisi sa. Det är autentiskt till Salman al-Farisi. Och vissa hadith nämner att det är något som profeten har sagt, och andra lärda nämner att även om det är Salman al-Farisi som har sagt det, så är det inte någonting han har hittat på, utan det är någonting han måste ha fått från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så hadithen i alla fall har en grund i islam. Och den här hadithen handlar om någonting väldigt märkligt. En väldigt speciell berättelse. Två personer från de som levde före. Det kan ha varit Bani Israel eller någon annan. Men de var muslimer. De var muslimer. En gick till helvetet på grund av en fluga. Och en annan gick till paradiset på grund av en fluga. Är det inte ajib? Är det inte konstigt? På grund av en fluga blev en person kafir och fick gå till helvetet. Och den andra blev martyr och fick gå till paradiset. Ajib, eller? Så de var ute på en resa och gick förbi det här folket som hade en staty. Och ingen fick gå förbi om man inte offrade någonting till statyn. Vad som helst. Du måste offra någonting till statyn för att ära den här statyn. Så den ena mannen, han sa, jag har ingenting att offra. Jag har ingenting att offra. Då så sa de, offra vad som helst. Alltså, jag har inget får eller lamm eller ko eller häst. De sa, offra vad som helst, även om det är en fluga. Så han tog en fluga och offrade den till statyn. Och på grund av det fick han gå till helvetet. Alltså när han dog. Och den andra mannen, han sa aldrig att jag kommer att offra någonting till någon annan än Allah. Och då blev han halshuggen. Och blev då martyr och fick gå till paradiset. Den här hadithen bevisar att det är kyrk och kuffer att slakta till någon annan än Allah. För det tog den här människan ut ur islam och han fick gå till helvetet. Han fick gå till helvetet. Här finns några frågor. Och första frågan är, hur kunde personen gå till helvetet när de var under hot? Någon kanske säger de var under hot. Den ena blev mördad för att han inte offrade. Men den andra mannen offrade och fick gå till helvetet och blev kafir. Kan man då inte säga att han var under hot? Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Yani den som tvingas till kufr eller shirk, men samtidigt inte, yani hjärtat känner frid i iman, alltså under dödshot, och gör kufr eller shirk utåt, får ingen synd på sig. Så hur kommer det sig att den här mannen inte faller in under detta? Det finns många, ganska många förklaringar. Förstår ni problemet? Man kan säga att han var under dödshot, men hur kommer det sig att han ändå ni fick gå till helvetet? Sade. Nej. Det är en väldigt stark åsikt att bli förlåten eller att det är tillåtet under hot att göra kufr eller kyrk, alltså falskt utåt, är någonting som är unikt för våra sharia. Som nu har nämnts i flera hadither. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa, inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa mastukriha alayh. Allah har förlåtit för denna umma misstag, glömska och det de tvingats till. Så han sa denna umma. Då säger vissa ulema, tidigare umma var inte förlåtna. De var tvungna att alltid stå fast vid sanningen. Och om det var dödshot, de säger till dig, är ni bli kafir eller någonting? De sa, la. De var tvungna att dö på sanningen. Okej? Okay? Det är en tolkning. Och den andra tolkningen är att det fanns inget hot från första början. För det första, de kunde gå tillbaka. Det finns inget som säger att de var tvungna att gå. De kunde gå tillbaka bara. Säga, nej, vi vill inte göra det här, vi går tillbaka. Okej? Okay? Och att den här mannen frivilligt, typ han gick med på det. Ja, jag ska slakta. Jag bryr mig inte, jag slaktar en fluga. Förstår ni? Inte, det fanns inget tvång, utan han typ accepterade detta. Och i och med detta blev han kafir och gick ut ur islam. Förstår ni? Det är också en förklaring. Och den andra mannen som valde att stå fast på sanningen. Och här säger ulema att det här visar hur vidrigt kyrk är i de troendes hjärtan. Yani, de troende, mu'minin, hatar kyrk. Som Sheikh Mohammed säger här i Al-Fawaid, ma'rifatu qadra kyrk fi qulub al-mu'minin. Yani, hadithen bevisar hur allvarligt de troende ser på kyrk. Wa kayfa sabara dhalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kawnihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Och hur den här mannen stod fast på sanningen. Yani till och med dog. Trots att de bara ville att han skulle göra någonting utåt. Men han stod fast på sanningen och valde att dö på tawhid och att aldrig någonsin göra kyrk. Mashallah. Och här säger också ulema, det finns vissa tillfällen där man inte får ge efter. Till och med i våran umma så är det ibland förbjudet att ge efter. Alltså ibland måste man stå fast på sanningen även om det innebär att du kommer dö. När till exempel?
När man är känd.
När man är känd. Ja. Som till exempel Imam Ahmed. På hans tid, den här fitnan, prövningen, när man tvingade folk att säga att Koranen är skapad, vilket är kuffer. Så var det vissa som följde efter, de gav efter. Andra gav efter med tvång, under dödshot. Typ alla. Och Imam Ahmed var en av de få imamer som stod kvar på sanningen. Om han också skulle ha gett efter, även om det var alltså utåt, då skulle hela umman ha fallit och alla skulle ha gett efter. Och folk fram tills idag skulle tro på den här bidan. Så han stod kvar och fast på sanningen, även om det innebar att han skulle dödas på sanningen. Och de nämner också till exempel pojken och trollkaren, El-Ghulam och Sahir. När han stod fast på sanningen, vad hände för någonting? Och han valde döden. Vad hände? Alla blev muslimer i hela stan. Vad skulle hända om han följde kungens religion? Ingen skulle bli muslim. Eller hur? Så det finns vissa fall där man måste stå fast på sanningen. En annan förklaring är också här att den här mannen dödades för att han tillbakavisade deras kyrk och förnedrade deras statyer. Att typ, vad är det här för någonting? Jag ska aldrig slakta till en staty eller någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och klandrade dem för deras kyrk. Och då blev de arga och hämnades och dödade honom. Förstår ni? Så i alla fall, den här mannen, mashallah, han blev martyr. Och här säger Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab att den här mannen som gick in i elden på grund av en fluga, vissa försöker säga att han var inte ens muslim, han var kafir. Det är en förklaring att han var kafir. Men då har inte hadithen någon betydelse. För den säger att han gick in i elden på grund av en fluga. Då skulle det stå att han gick in i elden på grund av sin kuffer. Eller hur? Och det här är typ bara en av de saker som är kyrk som han gjorde. Så han blev kafir på grund av detta. Och han säger också att hadithen bevisar det som den andra hadithen säger. Att paradiset är närmare till er än era skosnören. Och elden är närmare till er än era skosnören. Genom hadithen om att en person gör gärningarna av elden tills det att han är väldigt nära elden. Och sen faller in ödet in och han gör gärningarna av folket av paradiset och går till paradiset. Och motsatsen. Yani, att det är så otroligt lätt för en människa att gå vilse. Att det kan vara en sån liten sak som står mellan människan och helvetet eller människan och paradiset. Man ska aldrig se ner på en synd. En person var muslim och gick till Jahannam och blev kafir på grund av en fluga. En fluga. Är det inte allvarligt, eller hur? Och då, på grund av hans avsikt. Det handlar inte om hur stor sak han offrade, utan det handlar om att han begick kyrk och offrade till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här bevisar att man aldrig ska se ner på synder. Iyakum wal muhaqqirat, som profeten sa alaihi sallam. Jag varnar er för de små synderna. För de små synderna är som ett folk som slår läger i en dal och ska göra en eld. Och varje person går iväg och hämtar några små pinnar. Och till slut så blir det en mäktig eld. Inne många små pinnar ihop blir en mäktig eld, eller hur? Så man ska inte se ner på små synder. Fanns det inte en kvinna som gick in i elden på grund av en katt? Eller hur? Hadithen om en katt. Hon gav den inte mat. Och hon lät den inte jaga. Och hon lät den svälta till döds. Det orsakade att hon fick gå till helvetet. Vad var det som orsakade att Adam och Eva blev utvisade från paradiset? Vad var det för synd? Att de åt en frukt. De åt en frukt. Är det allvarligt? Ja, det är allvarligt. Det kanske inte ses som allvarligt, men det är det som har orsakat att de blev utvisade från paradiset. En människa som dricker en droppe alkohol, Vad är hans straff i en islamisk land? Om han åker fast. En droppe alkohol. Piska 80 piskrapp. Subhanallah. Så man ska aldrig se ner på synder. Synder är farliga. Som bevisas i denna hadith. Så vi går vidare till nästa kapitel som är relaterat till detta kapitel. Bab la yudbah lillahi bimakan yudbah fihi lighayrillah. Kapitel, man ska inte slakta till Allah på platser där det slaktas till någon annan än honom. Första kapitlet handlar om shirk akbar. Att slakta till någon annan än Allah. Det här kapitlet handlar om al-wasail. Medel som kan leda till stor shirk. Kapitlet att det är förbjudet att slakta till Allah på platser där det slaktats till någon annan än honom. Varför? För det är någonting som kan leda till stor kyrk. Även om det i sig själv inte är stor kyrk, så är det någonting som kan leda till stor kyrk som vi kommer att nämna. Och författaren nämner en vers och en hadith. La taqum fihi abada. Allah säger: sätt aldrig din fot där. Och det här handlar om en moské som munafikun i Medina byggde bredvid Masjid al-Quba i Medina. De byggde en moské som kallas för Masjid al-Dirar. Moskén som byggdes för att skada, för att försvaga och splittra muslimerna. I hyckleri, för att splittra och skada muslimerna. Och när profeten al-Islam var på väg ut, jag tror det var till Tabuk, så sa de: ja Rasulullah, kom och be i vår moské. Och han sa: nej, jag kommer be när jag kommer tillbaka. Och då när han var på väg tillbaka så uppenbarade Allah till honom i sanningen bakom den här moskén och att han aldrig skulle be där utan att man skulle riva moskén. Så han skulle inte be i den här moskén för då kanske folk skulle ta efter. Så om man inte får be i en sån här moské så får man inte heller slakta på en plats som är avsedd för ondska. Och där folk har slaktat till andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och hadithen som nämns är hadith Thabit ibn al-Dahhak radiyallahu anhu. Där en man hade avlagt en ed att slakta en kamel på en speciell plats som heter Al-Buwana. Och när han frågade profeten alaihissalam om detta, så frågade profeten honom: fanns det någon avgud från de hedniska avgudarna som dyrkades där? Och då så sa han nej. Och då så sa han: firade man någon av deras högtider där? Han sa nej. Och då så sa profeten alaihissalam: uppfyll din ed. Ingen ed ska uppfyllas som innebär olydnad mot Allah eller om personen inte förfogar över den. Den här mannen hade gjort en nether, en ed. Nether. Och nether är det som kommer nämnas i nästa kapitel. Nether betyder att man förpliktigar för sig själv att göra någonting, en form av dyrkan, som egentligen inte är obligatorisk. Man säger till exempel: wallahi, jag ska fasta 3 dagar varje månad. Då måste man fasta 3 dagar varje månad. Och gör man inte det så måste man sona. Man har gjort det obligatoriskt på sig själv. Fast i grunden, är det obligatoriskt att fasta 3 dagar varje månad? Nej. Eller wallahi, jag ska be salat al-duha varje morgon. Då måste du göra det. Och egentligen i grunden så är det ogillat att göra dessa eder. Men har man gjort dem, då är de dyrkan och måste yani fullföljas. Och gör man inte det så måste man sona. Taib. Så den här mannen hade svurit en ed att han skulle slakta en kamel på den här platsen som heter Buwana. Buwana eller Bawana. Man kan läsa på båda sätten. Och det sägs att den här platsen ligger nära Jambor. Mashallah. Har ni varit i Jambor? Ja. Va? Mashallah. En fin plats. Havet i alla fall. Närmaste kusten till Medina. Så mannen hade svurit en ed att slakta en kamel vid Bawana. Och då så frågade profeten honom, alaihissalam, två frågor. Fanns det statyer som dyrkades där? Wathan. Och då sa man nej. Det har inte funnits några statyer som folk dyrkade där i Jahiliya. Och då så frågade profeten alaihissalam, فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيد مِنْ عَيَادِهِمْ. Fanns det någon högtid som kuffar firade på den här platsen? Och då så sa man nej. Och då så sa profeten alaihissalam att du ska fullfölja din ed och du ska då slakta den här kamelen. Och så sa han, för man fullföljer inte en ed om det är olydnad till Allah. Och det bevisar att om kuffar hade haft högtider och dyrkat statyer på den här platsen, så hade det varit olydnad till Allah att slakta på den här platsen. Eller hur? Det är underförstått av hadithen. Det hade varit olydnad till Allah att slakta på den här platsen. Varför hade det varit olydnad att slakta på den här platsen? Och vad är det författaren vill komma till med att man inte får slakta till Allah på en plats där mushrikin brukade slakta sina offerdjur? Ja.
Det kunde ju leda till kyrk.
Det kan leda till kyrk. På vilket sätt då?
Alltså typ, ju längre tid det tar, desto folk kommer ju tro att det är någonting bra.
Precis. Folk brukade slakta till avgudar i Jahiliya. Och sen har man lagt ner det. Och så börjar man återigen. Då finns det en risk, som ulema nämner, att shaitan kommer och börjar göra wiswas. Och säga, den här platsen är helig, den här platsen är bra. Slakta, du kommer få skydd. Jinnna kommer att skydda dig och så vidare. Och det leder till kyrk, som det lurade folket i Jahiliya att falla in i kyrk. En annan viktig sak som ulema här nämner är att vi är förbjudna från att efterlikna kuffar och el-mushrikin. Och speciellt i deras ibada, i deras sha'air, i deras utförande av dyrkan. Så om de slaktar på en plats till deras avgudar, så ska vi inte slakta på deras plats. Eller hur? För vi ska inte efterlikna dem i det som de gör. Och vi ska inte heller upphöja och högakta deras heliga platser. Absolut inte. Utan vi ska högakta de platser som islam har gjort heliga och de saker som islam har gjort heliga. Och det här nämner faktiskt Sa'di här i förklaringen. Han säger att det här är någonting som kan leda till kyrk. Som kan leda till kyrk al-Akbar. Ja. Han säger att det här är platser av kyrk. Så om en muslim går dit för att offra eller slakta, även om han skulle avse Allah subhanahu wa ta'ala, så har han efterliknat el-mushrikin. Och han har yani efterliknat dem i deras utförande av deras dyrkan. Och al-muwafaqa al-zahira tad'u ila al-muwafaqa al-batila wal-mailu ilayhim. Och att efterlikna kuffar i det yttre gör att man börjar efterlikna dem i det inre. Och att man kommer att yani bli som dem. Och därför så sa profeten al-islam, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Den som efterliknar ett folk, han är från dem. Och så säger han, på grund av detta så har religionen förbjudit att man efterliknar kuffar i deras sha'air, yani deras sätt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, deras högtider, deras utseenden och deras kläder och allting som är unikt för kuffar. No. För att efterlikna kuffar i detta i det yttre gör att man börjar efterlikna dem i det inre. Så pass att profeten alaihissalam till och med förbjöd att man gör frivilliga böner när solen går upp och när solen går ner. En salat till Allah subhanahu wa ta'ala får du inte be när solen går upp och när solen går ner. Alltså sunna salat. För att det är att efterlikna kuffar. Och det här är en jätteviktig sak som Sa'di nämner, som kanske är ett stort ämne, men det här med tashabbuh, att efterlikna kuffar. När muslimer har börjat efterlikna kuffar i utseende, i akhlaq, i många saker, så har det påverkat deras inre. Inte bara att de kanske ser ut som hiphoppar eller ser ut som punkare eller jag vet inte vad. Men när man gör det och ser upp till dessa människor så kommer det automatiskt att leda till att man börjar efterlikna dem i hjärtat och sin tro också. Så det yttre påverkar också det inre. Därför är det viktigt att man som muslim, ja, ni är stolt över sin religion. Man har sitt skägg, man har sina korta byxor, om man är kvinna man har sin jilbab. Ja, man visar sin islam utåt. Man är stolt över att se ut som en muslim. Det finns en izza, det finns en ära i detta. Man nämner också en annan orsak till varför man inte ska slakta på dessa platser. Vad händer om en person går dit? Han vill slakta till Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ikhlas, han är från tawhid och allting. Men el-juhal, de okunniga människorna, ser honom slakta på den här platsen. Och säger, han är sheikh och han slaktar där folk brukade be till statyer. Vad ska vi göra? Vi ska också slakta det. Eller hur? Och då börjar de att ta efter och tror att det här kanske är någonting som har en grund i islam. Och att folk, ja, ni kanske också har su'udhan, de börjar tro dåligt om den här människan. Varför slaktar han här för? Ja, ni är han kafir, är han mushrik? Så en muslim generellt håller sig borta från dessa platser av, ja, ni dyrka. En faida. Man får inte slakta på en plats där kuffar brukade slakta deras djur. Där de gjorde kyrk. Hur kan ni förklara att vissa av sahaba har gjort salah i en kyrka? Ja? Hur kan ni förklara det? Är det inte samma princip? Eller hur?
Det är olika dyrkansmoment.
Jazakallah khair. Jazakallah ilman. Nej. Det är olika dyrkansmoment. En slakt är slakt. En kafir mushrik, han skär halsen av ett lamm. En muslim, han skär halsen av ett lamm. Är det någon skillnad? En utförandet av dyrkan är exakt likadan, eller hur? Men när det kommer till salah, om du ser en person stå och göra ruku och sujud och läsa al-fatiha i kyrkan, då vet du att han är muslim, eller hur? Till skillnad från en person som sitter och knäpper fingrarna och står på knäna till exempel och ber mot ett kors. Så därför är de inte likadana. Den här faran finns inte där. Okej? Okay? Wallahu a'lam. Så här avrundar vi för dagens lektion. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.